Hejsan allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Jag är helt inne på att göra en del 3 som fortsättning på de 2 föregående poddavsnitten här nu sist. I linje med de önskemålen jag har fått. Men jag tänker att vi gör ett uppehåll och kanske återkommer till det senare. I så fall för att just den serien inte ska bli för lång. Och också för att jag har någonting helt annat i åtanke som jag vill ta upp innan jag tappar den tråden. För det här är någonting som jag reflekterar över alldeles nyligen. Och jag tänker att jag ska försöka smida medan det är varmt här då. Jag hade en liksom jag hade nyligen en upplevelse med en kund som fick mig att tänka på det här, ironiskt nog, med tanke på vad det handlar om. Och det är att jag märker att folk överlag absolut tänker för mycket och känner för lite. Så att man är verkligen fast i skallen. Och grubblar och grubblar. Och analyserar. Och vänder och vrider. Och herregudarna då. Men man känner inte efter. Och man söker då instruktioner. I det här fallet av mig. För hur man ska göra. Liksom, tycker att jag ska göra si. Borde jag göra så. Ska jag ha det här verktyget? Ska jag satsa på det där verktyget? Ska jag avleda? Ska jag korrigera? Alltså återigen tillbaks till det här. Hur ska jag göra? Liksom. Och det här går ändå hand i hand med de föregående avsnitten då på sitt sätt. Men det är klart allt går hand i hand på något sätt med det här. Om man söker de här liksom tekniska svaren. Men man känner inte efter var man ligger någonstans i sin egen energi. Som, bara för påminnelsens skull, är en kombination ju av hur du känner dig och vad du har för avsikt i stunden. Det är det som sammantaget blir den utstrålningen, aka den energin du har. Så man söker de här instruktionerna, man är ute efter själva huret. Men man känner inte efter vad man är för stunden. Och man känner inte heller efter vad hunden är för stunden. Så då märker man inte heller alla skiften som sker. När du kanske går upp i intensitet. Eller du märker inte att din hund har lugnat sig nu. Alltså man är inte uppmärksam på energi överlag. Och det blir ett jäkla bakslag då, eller det blir en ordentlig käpp i hjulet, för att utan den medvetenheten kring energin man har så missar man att på ett avsiktligt sätt bruka det mest effektiva verktyget man har, och det är just energin. Alltså hundar och djur överlag skulle jag säga reagerar på den utstrålningen man har. Det är där de kan liksom känna av när, alltså ett flyktdjur kan känna av när det är säkert att komma nära ett rovdjur, för det kan vara det ibland. Om det rovdjuret har en utstrålning som säger att deras fokus ligger på annat för att de har avsikt någon annanstans eller känner sig sjuk eller vad det nu än är, så får de en utstrålning i linje med det som djuren plockar upp. Och det stämmer också att en energi manifesteras i ett särskilt kroppsspråk. Så att ditt kroppsspråk skiftar när du är glad jämfört med när du är ledsen. Och ditt kroppsspråk skiftar när du har mycket energi kontra när du har lite energi. Alltså fysisk energi i kroppen liksom. Det skiftar också, så att det stämmer absolut att de också läser av vilket kroppsspråk du har. Men det finns för många exempel på när kroppsspråket faktiskt inte är det avgörande. När man kanske sitter eller står eller bara är i en neutral position. Vi kan ta ett sånt exempel när du liksom kommer in i rummet där det redan finns en person. Och personen har ju just nu ryggen mot dig och typ står och hackar lök eller någonting. Men du kan ändå känna, trots att det är inte, den här gången är det inte via kroppsspråket du uppfattar det. Men du kan känna att oj, det är något som inte stämmer här. Eller oj vad positivt. Alltså vad det nu är du plockar upp, så kommer det från den auran eller den utstrålningen som den personen sänder ut i det ögonblicket. Men eftersom de är upptagna med en viss syssla, så är det inte nödvändigtvis kroppsspråket. Och du kan inte se ansiktet, så det är inte ansiktsmimiken heller som är det avslöjande för dig. Jag har ju tagit upp ett sånt exempel tidigare, om jag inte minns fel så var det i podden. När en av mina jourhundar för länge, länge sedan, Namibia, som då var valp och hon är blind. Och hon var på väg mot Alfie, en av mina hundar. Och han var inte så förtjust i valpar, så han ville inte ha någonting med henne att göra. Så medan hon tultade mot honom så ryckte han i läppen. Han låg där helt stilla, rörde inte en muskel. Liksom, alltså det var inte så, det fanns ingen resning i kroppen, det fanns inget ljud, ingen morrning, ingen förflyttning någonstans, mer än att läppen lyfte sig. Och hon är blind liksom. Så det finns ingen chans att hon kunde se det. Ändå kunde hon direkt snappa upp att hans energi skiftade. Så att han gillade ju inte valpar när hon var liksom på 10 meters avstånd heller. Han gillade henne lika lite då liksom. Men då var hon på ett behörigt avstånd och han var inte engagerad i henne. Och då, bara för att han var neutral i det läget, så uppfattade hon ingen fara ifrån hans energi och vågade då närma sig. Och sen märkte hon ett skifte i hans energi där det var så här, uh-oh, nu är det nog inte safe att gå närmare här längre. Så då gjorde hon inte det. Och det var så tydligt, jag så iakttog det här verkligen sekund för sekund, hur hon närmade sig, han ryckte i läppen, jag såg på hela hennes uttryck att okej, wow, ja, nej, men då så, vi vänder här med en gång. Så det var så fruktansvärt uppenbart att det inte var en slump att hon vände på grund av hur han kände sig i det ögonblicket. Skiftet i hans energi där var 100% vad som fick henne att gå därifrån. Och det är bara ett sånt exempel som jag kommer ihåg och tar. För att det är så här, hunden kan inte ens se, så det finns inte en chans att oavsett vad hon hade för kroppsspråk så hade hon inte kunnat uppfatta det liksom. Så energi är deras främsta kommunikationsform och kroppsspråket är en förlängning av det. Och i takt med att man liksom, ja men, existerar i en vardag, så kan även hundar ibland bli lite slappa med att läsa av energin. Tänk dig en hund som faktiskt ser, som inte hade varit lika beroende som Namibia av att lägga märke till skifte i energin. För jag menar, de ser ju. Så det är så här, varför ska jag känna efter vad du gör för skifte? Jag ser väl vad du gör för skifte. För då lär ju du rycka i läppen. Eller jag hör ju om du morrar. Eller jag märker om raggen reser sig. Eller vad det nu än är för någonting. Jag kommer ju kunna se det. Och då kan den hunden bli lite slapp i det här med att faktiskt känna efter. Och då bara titta efter. Och så missar de den fysiska signalen. Ja, men då missar de hela skiftet. Och då hade den hunden kunnat åka på däng där i en sån situation till exempel. Och vi gör exakt samma sak. Vi har blivit slappa. Vi känner ju också av energi i allra högsta grad när den kanalen är påslagen. Liksom, när vi är inställda på den frekvensen. Men vi har liksom likt ett litet vrede på en radio rattat oss ifrån den frekvensen. Så att vi är inte längre så inställda på det här med att läsa av energi, utan vi går mer på vad vi tänker. Vi har liksom rattat ifrån frekvensen energi och rattat oss in på en kanal som handlar om liksom, nu ska vi grubbla ihjäl här. och verkligen reflektera sönder varenda liten situation eller varenda liten incident, eller alltså överanalysera tills det blir en grej av ingenting liksom. Där är vi lite nu kollektivt. Så att jag tänker att när folk också frågar efter, ja men hjälp mig med en teknik liksom. Alltså teknikens syfte, och jag tror att många glömmer det eller missar det. Teknikens syfte är att det ska liksom underlätta framkomsten av din energi. Vad tekniken ska göra är att hjälpa dig förmedla det du vill förmedla. Och du vill förmedla det du vill förmedla tack vare den energin du har. Till exempel, om jag är hemma och bara slappnar av. Jag ska kolla på en film jag har sett fram emot hela veckan. Liksom. Så jag vill bara ta det lugnt, jag vill inte ha någon stiss, jag vill inte ha någon stök. Jag ska bara kolla på tv liksom. Och så har jag en hund i min närhet som vankar av och an och herregud stökar och stojar och håller på. Och nu vill jag då applicera en teknik, oavsett vad den är, för det är inte relevant för exemplet. Nu vill jag applicera en teknik här för att hunden ska skifta sin energi, också lugna ner sig, komma ner i varv och sansa sig, liksom, gå och lägga sig eller ja, var vaken men inte så stökig helt enkelt. Och den här tekniken ska alltså då bära min energi fram till deras energi och skapa ett skifte. Det är det som är syftet med tekniken. Och om jag inte är medveten om vad jag har för energi och jag applicerar den här tekniken, även om jag skulle vara expert på själva tekniken, så jag sätter den med rätt timing, rätt teknik, liksom alltihopa det här, då är det ju den energin jag är omedveten om att jag har. Typ så här, jag är jätteirriterad nu och superfrustrerad för filmen har redan börjat, jag kan inte pausa. Det är det jag tar med mig när jag applicerar tekniken, oavsett om det är avledning eller korrigering, säger vi. Så att hunden blir påverkad av den energin jag faktiskt har, inte den energin jag försöker skapa. Så att jag får inte till en hund som slutar vanka av varandra. Jag får inte till det. Han sansas inte alls. Hon lägger sig inte alls och slappnar av. Liksom. Och så börjar jag bli ännu mer frustrerad nu. För att filmen fortsätter ju. Och hallå, jag missar ju hela början. Och så får jag ännu mer intensiv energi som motarbetar vad jag försöker göra. Men jag applicerar den här tekniken ännu tydligare, oavsett vilken det är. Och får inget gehör där heller, för återigen, det enda tekniken ska göra är att underlätta framförandet av den energin jag har. Så att det fortsätter att underlätta framförandet av den energin jag har. Det är bara det att min energi är ju inte vad jag har lagt märke till att den är. Så jag fortsätter bara att förmedla mer spänning och mer stress och mer irritation och allt vad det är för någonting. Och hunden eskalerar då i det också. Och jag bara till slut, alltså det här går ju inte, vad är det här, ska jag ens ha kvar den här kaosiga hunden som förstör mitt liv liksom. Och när man kokar ner det, allt det handlar om är att du ser på det här med en jättekonstig lins på dig. Alltså du har inte rätt styrka alls här nu. Utan du missförstår vad det är som händer. Hunden vet vad som händer. För hunden kan det här med energi och förmedlandet och så vidare. Men du gör inte det än och du missförstår situationen och därför misstolkar också situationen och sen blir det liksom en soppa utav alltihopa. Så vad hjälper det egentligen dig att ha en teknik när din energi är off och du inte vet om det? Vad ska den tekniken göra för dig när syftet med tekniken är att din energi ska påverka hundens och din energi är den som är off? Ett annat exempel är när vi går på promenad. Väldigt många människor kan känna igen sig i det. Och hunden börjar dra. Och jag stör mig på att hunden börjar dra. Så att dragandet påverkar min energi. Så med den påverkade energin jag nu har ska jag applicera XYZ-teknik. Vilket inte var ett flashigt namn för en teknik. Utan jag menar alltså Vilken teknik som helst, oavsett vilken, det är oväsentligt fortfarande. Att jag ska applicera en, jag tänker så här då, okej, fasen, hunden drar, jag blir irriterad, jag kan inte låta det här fortgå. Jag måste applicera en teknik för att få hunden att göra annorlunda och tänker inte på att tekniken förmedlar den energin jag har för stunden. Så att jag går där och kanske har satsat på att korrigera sig vis. Jag går och småknycker och knycker och knycker och knycker och knycker. Och de där knycken kanske snart blir ryck, kanske snart blir superklumpiga drag. Jag blir mer och mer intensiv, jag blir också mer och mer frustrerad. Hunden drar mer och mer ifrån mig och jag bara, gud, vad är det du inte fattar liksom? Och så hamnar man i den här soppan. Och hunden är så här, men alltså, vad är det du inte fattar? Det enda du gör är att liksom underlätta framfarten av din nu ostabila energi till mig. Och det är den jag snappar upp och reagerar på. Och så kontaktar man mig och så frågar man, herregud, vad ska jag göra med den här jättedragande hunden? Alltså jag går här och knycker och jag är så bestämd och klaga nu inte på min intensitet, för det kan jag tala om för dig att den har varit redig liksom. Eller säg nu inget om min timing, för jag var minsann ute i tid. Och är det så att själva tekniken är off, jag kanske inte ska knycka, jag kanske ska knuffa till hunden, jag kanske inte ska korrigera, jag kanske ska avleda hunden. Och så hamnar man här och man bara tänker och tänker och tänker och analyserar. Tills man bara plockar sönder hela situationen med alla sina argument hit och dit. Och det enda man inte har gjort var det som borde ha varit steg ett, och det är att känna efter. Om min hund plötsligt börjar dra, då ska jag inte ens börja med hunden. Jag ska börja känna efter i mig själv. Vad är det för energi jag har nu? Ja, men herregud, jag går nog lite fort. Varför jäktar jag så himla mycket? Vart har jag bråttom liksom? Jag har inte ens tänkt på det, men jag har liksom helt plötsligt bara trappat upp tempot. Och varför har jag gjort det? Nej, men det går ju för att jag går och tänker på den här superirriterande personen jag stötte på i tvättstugan förut, och den här lilla konflikten vi hade, eller är så irriterad över det som hände på jobbet förut, eller ja, men jag är så orolig för min mamma som ligger på sjukhuset. Alltså vad det nu kan vara för någonting. Så har man inte varit medveten om att de tankarna man har skapar en avsikt och en känsla i en, eller känslan man har tillsammans med avsikten blir den energin jag har, och det påverkar även mitt beteende som påverkar hundens beteende, och sen är det ändå hunden som ska åtgärda, så jag kommer liksom aldrig komma åt det. Så jag har märkt att folk överlag jäktar och stressar eller oroa sig och spänner sig eller är nervösa och stissiga utan att de vet om att de är det. Alltså det är så, jag får tala om för dig att jag uppfattar dig som stressad just nu. Nej gud, jag är inte stressad. Och så bara okej, för vad du inte har märkt under tiden vi har varit här är att ditt tonläge har förändrats. Du pratar med en gällare ton nu än vad du gjorde alldeles nyss. Och du tar färre pauser mellan orden och du pratar snabbare och din blick har börjat flacka och dina andetag är liksom ytligare. Det känns som att din puls har gått upp för att du pratar om någonting som gör dig upprörd till exempel. Och du har inte märkt att det här skiftet har skett, så att du har ingen aning om att din energi är annorlunda nu och att det är den som gör så att dina hundar börjar dra, eller det är den som gör att dina hundar helt plötsligt får för sig att gud, hon kanske vill hålla igång, eller för att hon har så hög puls nu så att hon lär inte vill vara ute efter att vila, utan jag går och hämtar tennisbollen och ser om hon vill leka. Alltså, och så blir hon en stökig när du vill att den ska slappna av till exempel. Så att folk är inte medvetna om vad de utstrålar i stunden. Och överlag så behöver folk dra ner på sitt tempo. Bara överlag. Alltså jag tänker liksom allt från det konkreta promenadtempot. Du behöver gå långsammare. Du får inte jäkta dig fram. Det är en sak att gå i rask takt för att man är tillfreds i den raska takten. Det är inte för att jag är påverkad av någon stress någonstans. Det är inte för att jag känner mig nervös eller spänd eller så, utan jag är supertillfreds och är tillfreds i det raska tempot. För att det är den tiden på dagen jag går en powerwalk eller jag känner mig bara så pigg och hurtig idag så att det blev så. Alltså, Så att det kommer snarare ifrån att gud vilken brådska, varför skyndar du dig? Gå långsammare liksom. Så att ofta när jag föreställer mig de personerna jag har sett som bara glider omkring med sina hundar, som bara går runt där och är superneutrala i slaka koppel och inte stressar upp sig för någonting. Alltså jag har ju lagt ut, jag vet inte hur många videos som visar exakt det här under mina resor i Uruguay nu de senaste åren till exempel. Och det har varit samma tema, att folk har varit så jäkla chilla och gått i ett avslappnat tempo. De liksom strosar fram, de liknar liksom, även om de bor där, de liknar turister i sina egna städer. Tänk dig när du är liksom, tänk dig någon som är på liksom resande fot, så att man är turist i Paris liksom. Då strosar man och man tittar på allting i sin omgivning och man stannar ibland och undersöker, tar en bild, liksom läser någon skylt, tittar in i något skyltfönster, liksom, vad det nu än är. Man upptäcker liksom staden för att man är där som turist, så att man går i ett långsamt eller långsammare upptäckartempo kontra ditt tempo på din hemmagata där du alltid går. Där du inte så mycket upptäcker mode längre, för att du vet precis vart alla bor och var varenda liksom sevärdhet finns eller vad det nu kan vara för någonting. Du kan bo liksom i New York City dit folk åker i drivor för att, som turister, för att upptäcka staden. Men bara för att, så du är ju liksom omgiven av de här sevärdheterna hela tiden. Men bara just för att du är det, så har inte de någon inverkan på dig längre. Du går dina rundor, du tittar inte upp och du bara liksom knatar på. Och jag var också, på tal om det faktiskt, i New York för några år sedan. Och jag hade liksom, jag var där långt, långt, långt innan det också. Och kunde inte minnas att jag ställde mig speciellt negativt till den första resan där. Jag var inte så gammal då, men så jag fick för mig att, ja, men New York, varför inte? Alla gillar ju New York liksom. Men jag kom dit och får säga att jag kände nog för mycket för att kunna trivas där. För att bara för att den kanalen, eller jag var inställd på känna frekvensen. Och herregud, alltså jag fick en sån chock av hur avstängda folk är. Så jag fick någon slags panikreaktion där jag mest ville låsa in mig på hotellrummet och inte gå ut. Så att vi fick ju göra det ändå, för vi var ju där liksom. Och då blev det att man liksom gick till de olika sevärdheterna och det ena med det andra. Men transportsträckorna, för vi gick till fots hela tiden överallt i princip. Och de här transportsträckorna från A till B var bedrövliga för mig. För jag bara, gud, det är ingen som chillar här. Man kan få en chill vibe, men det är det inte. Det är en avstängd vibe. Det är en avtrubbad, avstängd vibe. Inte en avslappnad vibe. Folk kunde liksom, ja, men du vet, det kan hända en rejäl olycka precis framför dig och det är knappt så någon reagerar, för att folk är inte avslappnade, de är avstängda. Och för en som då var inställd på kännarfrekvensen, så fick jag värsta panikreaktionen. Det är liksom, gud vad min energi krockade med den miljön och den upplevelsen. Hade jag varit instängd på min tänkarfrekvens kanske det hade varit annorlunda, men upplevelsen av att vara bland så många människor som var så avtrubbade och inte kände så mycket blev helt absurd för mig då. Så att och det märkte jag ju på hundarna också, för att de hundarna kunde ju också typ se eller höra eller vara med om vad som helst och det rubbade inte dem. De gick på som ingenting, det var inga konstigheter, för de var också ganska avstängda och ger också ett chillt intryck liksom. Och folk bara knatade på och gjorde sin grej. Och det är så här, i en så hektisk, stundtals ganska absurd miljö med alla de intrycken som blir, det är så lätt att bli överväldigad, att om du inte lär dig att hantera det så blir det olidligt att vara där. Med andra ord, så som det blev för mig. Och i och med att jag visste att jag skulle vara kvar där till det datumet vi skulle vara kvar där när vi skulle åka hem. Det var liksom inte ett alternativ att åka hem tidigare då, utan jag visste ju bara att gud, jag måste överleva den här upplevelsen fram till den här dagen. Så då blev det att jag försökte av... Det var så olidligt att vara i den känslan, så då försökte vi avleda oss själva med att gå och handla en massa grejer. Så att vi gick liksom... Efter alla sevärdheter som vi bockade av ganska omgående, så var det att man stängde in sig på hotellrummet och sen gick vi till vår favoritbutik och handlade ihjäl. Och så gick vi hem igen och så höll vi på så varje dag. För att jag typ inte fixade mer. Jättemärklig upplevelse i alla fall. Och gav mig verkligen en insikt i det jag pratar om nu. Så att bara dra ner på tempot och andas lugnt och med avsikt gör underverk för din energi. Och man måste liksom skifta fokuset till sig själv först innan man fokuserar på hunden. Innan du reflekterar över vad din hund gör, vad du ska göra åt hunden. Reflektera över vad du gör eller känn efter vad du gör. Och reflektera snarare över vad du ska göra åt dig själv. För det är klart, man måste liksom känna, om jag ska vara inställd på min kännarfrekvens, så handlar det om att jag måste tillåta mig själv att känna mina känslor och känna min hunds känslor. Jag måste vara öppen och mottaglig för det. Så att om jag har stängt av, eller om jag går in i förnekelse, eller om jag går in i överlevnadsmode, det är ju bara för att jag ska klara mig en stund till. Inte för att jag nödvändigtvis ska uppleva så mycket mer, utan det är bara för att jag ska överleva en stund till. Och att gå runt och liksom bara existera i existens mode är inte så himla trevligt och avslappnat, utan man vill ju leva också liksom. Och problemet är ju, som jag ser det idag, att folk klarar inte riktigt av att vara i sina egna känslor. Utan man avleder sig själv jämt och ständigt med diverse sysslor. Mobilen till exempel. Alltså, vi har ju allting ett knapptryck bort. Och det är aldrig... Alltså, hur ofta står man i en kö nu för tiden utan att ta upp telefonen? Hur ofta blir man ombedd att vänta om en för liksom 10 sekunder utan att man tar upp telefonen? Alltså, det här med att sysselsätta sig mentalt är så fruktansvärt lättillgängligt nu. Så att vi gör det hela tiden. Så att våran hjärna är alltid uppkopplad på någon slags syssla som kräver någon slags mental verksamhet. Om jag ska läsa en text eller titta på en video och bearbeta den. Eller liksom ta upp telefonen och knappa in koden och gå in på appen. Alltså, jag är hela tiden avledd med det. Så att min kännarfrekvens hamnar liksom i bakgrunden. Så att det är inte det som aktivt leder oss idag, utan det har blivit tanken. Och då är vi inställda på den frekvensen, och då märker inte vi de känsloskifterna vi gör. Vi är definitivt inte mottagliga för andras. Och det är få ändå som står ut med tanken på att bara vara en längre stund. Vi står knappt ut med tanken på att bara vara en kort stund. Så att bara liksom finnas där, bara vara här i nuet, det är ju definitivt en bristvara nu för tiden. Den enda gången folk bara är, det är när de har betalat dyrt för att bara vara. Och då måste man tydligen ta ett flyg till något annat land och liksom checka in på någon dyr resort för att ha någon slags lyxig, vara på någon lyxig retreat liksom, som man kan komma hem och skryta om sen, att nu har jag bara varit på Bali i 3 veckor utan mobil. Men så kommer man hem och så är det samma gamla visa igen liksom. Och det är intressant hur såna ställen har kunnat ploppa upp lite varstans, för att de behövs, i och med att vi inte klarar av att bara vara där vi står, där vi är nu hemma, utan vi måste koppla bort och liksom ta oss någon annanstans för att kunna göra det. och betala för att kunna göra det. Bestämma oss för att nu de här 3 veckorna ska jag banne med bara vara. Och sen ska jag ta igen det med råge så fort jag kommer hem. Och jag tycker att våra hundar visar oss var vi befinner oss, både mentalt och känslomässigt. De belyser vilka områden som vi behöver jobba på med oss själva. Om jag har en hund som går och smådrar och är småstressad eller känns lite väl flyktig och så vidare. Den egentligen påminner mig om områden som jag själv behöver jobba med. Att jag behöver dra ner mitt tempo. Att jag måste sluta fly genom att avleda mig hela tiden. Att jag måste lära mig att vara i stunden och så vidare. Så att har man hundar som stissar och drar och är allmänt ouppmärksamma, ja, men då behöver du förmodligen trappa ner och lära dig att ta det lugnt och vara mer i nuet även själv. För att du själv blir disträ och uppmärksam och håller liksom 1000 tankar i huvudet samtidigt och bollar med 100 olika grejer samtidigt. Och då kan folk ibland, när jag nämner det, så kan folk säga, amen, tänk om mitt nu är ett ganska kast nu. Tänk om jag liksom befinner mig i en kastmental period, så att det inte är så mycket nu att foka på. Alltså skulle jag foka på mitt nu så skulle jag bli ännu mer stressad. Och då, till det skulle jag säga att prova att zooma in ännu mer. För nu har du, när du säger så har du zoomat in så pass att det som är framför dig i ditt perspektiv, i din lins just nu, är ditt liksom generella mående. Och du mår dåligt just nu över vad det nu än är. Men zooma då in ännu mer. Så mycket så att det som är det positiva i ditt nu blir hur mjuk filten är. Eller hur varma dina tofflor är. Eller hur god den här maten var. Och den härliga doften i atmosfären. Eller vilken spännande bok du läser. Eller vilket trevligt samtal du har. Alltså, zooma in ännu mer så att du kommer förbi ditt generella och men temporära mående just nu. Zooma förbi det, zooma in ännu mer. Så att det är så här, åh vad fin min trädgård blir i det här ljuset. Eller vad skönt det är när det är lugnt i byggnaden så jag inte hör mina grannar en liten stund. Alltså, bara hitta den där guldkanten. Du kan zooma in mer eller mindre för att hitta. Bli så specifik du behöver bli för att finna det där positiva med nuet, eller friden i nuet kanske snarare. Och om det är själva stunden som är kass, om folk är så här, men jag kan inte zooma in så mycket för att jag befinner mig nu i en, ja, jag vet inte vad jag ska hitta på, någon kall plats, en karg plats. Det är snarare miljön här nu som inte är fördelaktig för mig själv. Ja, men zooma ut ännu mer då. Du har förmodligen tak över huvudet, du har förmodligen så att du kan äta. Du har förmodligen någon som behöver dig, om inte annat din hund. Så att du har ett syfte, det är liksom stort som smått. Du behövs liksom. Det finns en avsikt med dig. Du har ett syfte liksom. Bara en sån sak. Då kan du zooma ut så pass att du ser de större grejerna. Så det handlar om att hitta det nuet som påverkar dig på rätt sätt. Och sen lära dig att stanna kvar i det utan att sväva iväg. Så att när du går på en promenad, ja, du kan zooma in eller ut så pass att allt du känner är hundens smådragande. Eller så kan du zooma ut så pass att du fortfarande märker, fast det är bättre nu än vad det var för 5 minuter sedan. Du kan zooma in så pass att, ja men, jag känner inte av kopplet i handen just nu. För zoomar jag ut så blir jag stressad av allt liksom buller och bång runt omkring mig där jag går. För att de bygger om överallt. Alltså, hitta hur långt du ska zooma in för att hitta det som påverkar dig på rätt sätt. Så att det jag märker när folk fastnar i sina tankar är att de har zoomat in fel. De har zoomat in för mycket på fel grej eller zoomat ut för mycket så att man ser för mycket. Och så blir man påverkad av det när man kunde zoomat in lite mer och begränsat det. Liksom. Och det handlar inte om, som jag nämnt tidigare, att liksom blockera tankarna som dyker upp. Utan det handlar om att zooma in så att du begränsar dina tankar så att de filtreras bort per automatik. Om jag zoomar in så pass att det som får plats i min lins, i mitt perspektiv just nu, är vilken fin dag det är. Vad skönt det är att det är uppehåll idag. Att jag log mot en människa som log tillbaka, som jag gick förbi alldeles precis. Att jag är glad att jag tog på mig en polotröja, för annars hade jag frysit. Jag stod ju där hemma och dividerade om jag skulle göra med det. Vad skönt att jag gjorde det, för jag känner nu hur liksom nice det är att ha någonting som täcker halsen, för det är rätt så kallt ute. Alltså, då kan jag zooma in så att det är det där som faller i mitt perspektiv. Så att det är där mitt fokus hamnar. Så att jag kan reglera min andning och min puls därefter. Så att det påverkar min hund så att, oj kolla, nu drar han inte längre, till exempel. Eller nu när det finns lite kvar så applicerar jag den där tekniken som jag har lärt mig. Så gör att det sista faller på plats liksom. Är ni med? Jag hoppas att jag lyckas att förmedla den bilden jag är ute efter. Jag har också märkt att folk fastnar i, eller jag ska säga, att folk fastnar i vad de ska göra och hur liksom själva tekniken och det här, och när det inte stämmer med vad som faktiskt råder så vägrar de att acceptera det. Till exempel, ja, men du vet med dig att okej, men man ska tydligen gå runt och vara så himla avslappnad och veta vad man vill och alltihopa. Men jag är ju inte där. Jag kan inte påstå att jag känner mig speciellt lugn och avslappnad. Jag kan inte påstå att jag känner mig superbestämd med min avsikt. Jag är inte jättesäker på vad det är jag vill exakt eller vad det är jag borde vilja. Alltså så här. Så jag vet att jag inte har vad jag borde ha. Så mycket har jag koll på liksom. Och det blir en stress och frustration i sig att veta om vart jag borde vara, för att då blir det liksom smärtsamt uppenbart att jag inte är där nu i alla fall. På ett sätt så kan, det är därför man säger att ignorance is bliss, för att ibland att inte veta ger dig också utrymme att inte lika lätt bli frustrerad, för då har du ingen aning om hur långt bort ifrån där du borde vara du är liksom. Så det i sig kan göra att din målbild skjuts fram ännu längre. För att du liksom går och ojar dig eller grämer dig eller stör dig på att du inte är där du borde vara. Så jag har några tips gällande det också. Och det första är att man behöver landa i acceptans över vad man är. Om du har kommit så långt att du har fått reda på hur saker och ting skulle kunna se ut och hur saker och ting borde se ut, för kommer du dit så blir du av med problemen. Och du då inser att jag är inte där. Jag känner inte vad jag borde känna. Jag är inte vad jag ska vara. Jag vet inte vad jag sysslar med, så uppenbarligen gör jag inte vad jag borde göra heller. Och du finner att ja, men du känner dig frustrerad över det och stressar över det och liksom irriterad och förbannad eller ledsen eller vad det nu dyker upp för känslor, för att det är så. Det bästa du kan göra då är att landa i en acceptans kring att du inte är där. Så att varför egentligen dramatisera det så mycket? Varför inte försöka plocka isär det och avdramatisera det och neutralisera situationen? För att när du blir upprörd för att du är missnöjd och frustrerad över att du inte är vad du önskar att du skulle vara, då får ditt nervsystem fullt upp med att fly eller försvara sig mot den, liksom mot det obehaget. För det är en olidlig, det är ett olidligt mentalt läge att vara i. Om jag känner så här, fan, jag vet vad jag ska, men jag vet också att jag inte är där. Och det känns som att det är så långt kvar för mig att nå dit jag vill komma. Så att nu bara ramlar jag ner i vad som känns som ett bottenlöst hål av liksom uppgivenhet och hopplöshet och liksom ingen tilltro, ingen ork om inte annat, min lust försvinner liksom. Och då får din hjärna fullt upp med att lösa den situationen som nu blev mer akut än att lösa det som satte dig i den situationen. Så att då får du en mindre mottaglighet till att guida din energi så att den hamnar där du vill ha den. Så du har liksom grävt det där hålet ännu djupare bara genom att fastna där. Så att, och det är bara för att det blir så dramatiskt allting. Så istället kan man neutralisera situationen genom att acceptera den. Så jag inser att nu har jag tittat på lite videos, jag har läst lite grejer, jag har lyssnat lite på podd och så vidare. Och inser att min hund drar i koppel, är allmänt liksom okontaktbar för mig. Vi har ingen bra connection. Våran relation är inte vad den kunde ha varit. Och jag inser att en massa grejer jag har tillåtit och har tänkt inte är en big deal. Visst var en big deal. Så att herregud vad jag har att städa upp här. Och oj vad långt kvar inser jag nu. Det måste vara tills jag lyckas med det. För det är bara så mycket jag ska göra. Och jag har försökt mig på det lite grann redan. Och jag liksom får inte till det. Det blir inte bra. Så att nu bara känner jag mig uppgiven. Istället då för att lägga på 7 lager drama där. Så hade jag bara, okej, det är så. Jag konstaterar att det är så. Jag accepterar att det är det läget jag är. Och lär mig att stanna kvar i obehaget. Så att när min hjärna liksom vill dyka in här nu och bara, shit vad obehagligt det här var. Jag måste rädda dig från det här obehaget. Låt oss avleda dig med det här. Eller låt oss fäktas mot den här känslan genom att göra så här. Så tänker jag motarbeta den impulsen och bara stanna kvar i det obehaget. Jag kommer, varje gång en tanke dyker upp i mitt huvud som säger, ja, men fan vad värdelös du är. Att du inte ens bara kan lösa det här med koppelgående till exempel. Hur svårt ska det vara? Din hund är inte ens speciellt, speciellt svår om man jämför med andra. Och så börjar hjärnan liksom lägga på sina 7 lager som den sen måste, sina 7 lager drama som den sen måste rädda mig ifrån. Så motarbetar jag det genom att bara, fast är det verkligen så konstigt att jag inte är hemma i detta? Jag är trots allt ingen hund, jag är ju född som människa och växt upp som människa och lever som människa. Så är det verkligen så himla märkligt att jag inte är någon slags hundexpert trots att jag har haft hund förut? Jag menar, jag kör väl bil men jag är, kanske inte kallar mig bilexpert för det, eller jag har ju bott någonstans i hela mitt liv, men det betyder inte att jag är någon slags byggnadsexpert för det. Så att bara för att jag har varit exponerad för hund, är det verkligen så konstigt att jag inte är någon expert på hund? Nej, egentligen inte. Så att jag tänker inte jaga upp mig över att jag inte kan detta, utan jag kommer hålla kvar vid logiken att jag kan lära mig detta. Så att jag hela tiden liksom styr mina tankar åt acceptanshållet. Jag styr mina tankar åt att gilla läget, helt enkelt. Så att jag stävjar den där dramatiken som kommer att röra upp mitt nervsystem som då börjar bråka och gör att mina resultat försvinner från mig. Liksom. Så det är det här med acceptansen, hur viktigt det är att landa i det, att låta sig själv känna sin osäkerhet och acceptera den osäkerheten och anamma den, för att det är när mitt nervsystem inte känner sig hotat, när jag känner mig neutral och jag har accepterat det. Jag säger inte att det är positivt att jag är osäker nödvändigtvis. Jag måste inte tycka att det är det bästa som finns att jag är osäker, men jag måste inte heller tycka att det är det sämsta som finns att jag är osäker. Jag bara accepterar att det är så nu, så att det blir ett neutralt tillstånd. Nu behöver inte mitt nervsystem uppehålla sig med att bråka med mina katastroftankar och få dem att försvinna, för det finns inga katastroftankar. Och när mitt nervsystem är lugnt och sansat, då är jag så himla mycket mer mottaglig för rationellt tänkande och logik och allt det där. När jag kan använda alla mina komplexa tankar som i mångt och mycket kan ställa till det för mig med djur, när jag faktiskt kan använda det på ett sätt som kan bli fördelaktigt, så gör jag det nu. Så nu när jag har neutraliserat mitt läge och känner mig sansad och har accepterat att jag är osäker. Okej, men vad kan jag göra då för att jag är osäker? Ja, men att vara osäker handlar om att inte vara säker på sin sak. Hur kan jag då bli säker? Ja, men jag kan insupa mer information. Jag kan gå kurser, jag kan anlita en coach för att jag känner mig osäker som människa. Det är inte bara det här med hundar, utan överlag liksom, i andra relationer, på jobbet, vad det nu kan vara för någonting. Jag plöjer igenom videos, jag plöjer igenom podden, jag gör anteckningar och går igenom den en gång till. Har jag missat någonting? Jag börjar prova de här sakerna i praktiken, och jag har ju redan konstaterat att jag är osäker, så att jag förväntar mig inte att få några jätteresultat, men jag börjar åtminstone känna efter, hur känns det att hålla kopplet på det här sättet? Vad får jag för respons av hunden när jag kräver de här sakerna? Så att jag börjar liksom utforska min situation och tar en sak i taget och tar det därifrån. Vi blockerar våra resultat, våra goda resultat, när vi lyssnar lite grann på någon podd eller tittar lite snabbt på en video eller vad det är. Får för oss att bara för att jag har tittat på detta och lyssnat på detta så lär jag kunna applicera det perfekt i verkligheten. Och min hund då kommer ta noll hänsyn till min inte så stabila energi just då, utan den kommer bara liksom ställa in sig efter den här tekniken. Jag löste så felfritt första gången jag provade den. Så att jag kommer naturligtvis få ett 10 out of 10 resultat och kommer gå därifrån jättelycklig som den nya hundexperten jag har blivit på de här 5 minuterna. Och sen då när det naturligtvis inte blir så, nej, men då känner jag ju mig värdelös och det här kommer aldrig gå. Min hund är superkass, vi passar inte ihop, jag borde omplacera, kanske till och med avliva. Alltså, då kommer de här liksom 7 lagren av drama och bara stekpanna dig rakt i bakhuvudet liksom. Så att det är så inte värt att jobba upp sig på det sättet. För att om det är något som ställer till dig för det, så är det att du gör just precis så. Så du är ute efter ett neutralt läge, helt enkelt. Det är liksom det är acceptans som föregår förändring. Det är inte förnekelse som gör det, och det är definitivt inte panik och hysteri som föregår förändring. Utan det är acceptansen, och acceptera betyder inte, ibland kan folk likställa acceptans med att man är okej med det. Jag ser ju mina kunder hela tiden acceptera saker de absolut inte är okej med. De hatar att deras hund hoppar på en. Det är det värsta de vet, att bli klöst och nersmutsad och knuffad och allt vad det är för någonting. Det är det värsta de vet när de gör det. Men de accepterar det ändå. De hatar att hunden tigger när de sitter och äter. Men de accepterar det ändå. Så att det är inte samma sak att acceptera någonting och tycka om någonting. Så det är helt okej. Det är verkligen inte till din nackdel att acceptera där du är idag. Det är egentligen bara för att liksom gilla läget och landa där du är nu. För att sen åstadkomma en förändring. Och så länge du är i förnekelse så motarbetar du den förändringen. Du skapar bara panik och hysteri istället. I mitt neutrala tillstånd då, så blir jag genuint öppen för den här förändringen. Det är då jag liksom i lugn och ro kan planera min strategi. Om det så är att gå i terapi eller skaffa den här coachen eller läsa på och plöja videos och ut och träna och allt vad jag kan göra. Men sen måste jag också fortsätta acceptera varje kommande steg i den här processen för att få tillgång till nästa steg. Så att om ni tar mig på orden här nu och ni bara okej, nej men visst, jag ska ge det här med acceptansen en chans. Jag bearbetar mina känslor och tankar kring det läget jag befinner mig i nu. Så pass att jag faktiskt kommer till att okej, det var det, jag köper det. Och så öppnas det upp lite grann. För det är inte så att det liksom är wide open direkt, utan det öppnas upp lite grann. Bara för att du gjorde det i steg ett. Och då bara vips fick man tillgång till en mottaglighet i hunden som skapar lite förändring. Men om du då där blir lite väl ivrig över den positiva förändringen du fick utav steg ett, gå tillbaks till att börja överanalysera och sluta känna efter och därför triggar upp ditt nervsystem och börjar dramatisera allt igen när det inte går din väg.
Ja, men då kom du ett steg längre. Inte två steg längre. Inte fyra steg längre. Och definitivt inte 40 steg längre som du hade behövt. Så att det gäller att upprepa den här processen i varje steg du avancerar. Så du fortsätter att behålla den här mottagligheten, liksom den här öppenheten som du behöver för att kunna känna av. Att du inte känner av just nu är ju för att du stänger den dörren. Och för att kunna hålla den dörren öppen och faktiskt känna av så måste du ha det här med acceptansen. Så ett konkret exempel på det skulle kunna vara att du har en eller två hundar och du har kommit så pass långt i din utveckling och i din egen resa att du löser en eller två hundar. Men så skaffar du en tredje hund och helt plötsligt så känner du att okej, nu håller inte det jag har sysslat med för en eller två hundar. Det håller inte för tre hundar. Jag får inte till det nu. Helt plötsligt att jag hade liksom två hundar som gick bra, som inte hade problem med hundmöten. Och nu har jag tre hundar som drar i koppel och har problem med hundmöten, till exempel. Så man tappar tråden där helt enkelt. Och där kan man ju då plötsligt få panik för att man inser att man inte håller samma mått med den här tredje hunden. Och den paniken gör att du fastnar och stagnerar och står och trampar vatten så att du kommer liksom inte vidare. Och då måste du lugna ditt inre. Då måste du ta ägandeskap över ditt problem. Genom att acceptera det. Innan du kan nå sanden med fötterna igen och komma loss och simma vidare. Och livet på ett sätt är precis som vatten. Alltså bara för att man har lärt sig simma. För att man föddes i vatten och växte upp där. Det lät himla konstigt, men... bara för att du kan simma så betyder det inte att att du inte kommer befinna dig på lättare eller svårare vatten emellanåt. Ibland blir det svårare att simma vidare och ibland är det liksom smooth sailing. Det beror på hur mycket vågor och grejer och andra omständigheter som påverkar vattnet där du står just nu. Vilka strömmar och liksom allting du hittar under resans gång. Så det enda du kan veta med säkerhet är att vatten är flytande och därför är det också ständigt föränderligt. Så att oavsett om du råkar ha en tuff period just nu eller en lätt period just nu så kommer den perioden gå över och ersättas med motsatsen. Och sen kommer den perioden gå över och ersättas med motsatsen och så håller det på så. Det är det som är livet liksom. Och om man lär sig att navigera det, alltså använda den här acceptansen som ger dig mottagligheten så att verktygen kan fungera, så kommer du inte bara simma omkring utan du kommer kunna dyka och simma under vatten och simma på rygg och alla möjliga simstilar och få ut mesta möjliga av din situation och din upplevelse i vattnet. Du kommer leva mer än att bara existera. Många människor idag existerar ju bara med sina hundar för kvaliteten, alltså deras livskvalitet tillsammans i relationen som den är nu är kanske inte dunder, liksom. Våra promenader i kassa för att hunden drar så himla mycket. Eller min hund är reaktiv. Eller jag har ångest när jag är på väg hem från jobbet för att min hund har separationsångest. Och jag måste fortfarande lämna den för jag måste fortfarande gå och jobba. Och jag har alltid en klump i magen över vad jag kanske hittar i hemmet när jag kommer hem. Vad som är sönder den här gången och så vidare. Så att man liksom bara existerar med hunden. Det är ingen livskvalitet. Man håller inte på och dyker ner under vattnet och ser de fantastiska korallerna. Utan man bara kämpar för att chippa efter andan när man står där och plaskar och trampar vatten. Just för att man inte har lärt sig att navigera. Du kanske tar dig framåt så pass att även dina dagar kommer och går. Men det är ingen kvalitet i dem så länge du inte lär dig det här navigerandet. Och folk tror att navigerandet består av liksom, ja men hur ska jag simma, hur ska jag placera fötterna och armarna och allt vad det är för någonting. Men det handlar också om att du får inte vara rädd för vatten. Du måste kunna liksom, ja nu har du lärt dig att simma rakt fram men nu kom det en våg här. Är det samma nivå då? För egen del, jag som typ alldeles nu har lärt mig att simma. Kände mig grym på det så länge det var liksom raka längder fram och tillbaka. Jag bara, gud, jag kan ju verkligen det här nu. Och så fick jag någon människa bredvid mig i bassängen som simmar på, jag vet inte vad den stilen heter, men på någon konstig stil där man skulle upp och ner med huvudet och herregud vad det blev plaskigt och stötte massa vatten mot mig så att det blev massa småvågor. Och här är jäkla, jag tappar direkt balansen och sprattlar och fattar inte alls hur jag skulle navigera där. Och helt plötsligt så kände liksom situationen ett ögonblick kändes övermäktig tills jag kunde acceptera. Fast du är inte nära kanten nu, du får lösa detta nu. Acceptera där du är, lugna dina nerver, lägg inte på sjulag i drama. Och sen hittar jag min rytm igen och svarar inte mer med det. Så att, och det gav mig en sån boost att liksom, okej, nu kan jag inte bara simma på stilla vatten som jag först lite naivt tänkte att det räcker väl så. Utan nu klarar jag också av att det kommer en vindpust i min väg eller någon liten våg från någon arm som har viftat. Alltså, och det boostar en och liksom vilja klara av mer och mer. Men jag inser ju också att för varje avancering i simningen som jag skulle göra så blir jag ju nybörjare igen. Så att jag var helt nybörjare för att simma överhuvudtaget. Klarade av det, lärde mig det. Och så ville jag avancera för att det var kul, jag fick en boost. Men så fort jag avancerade så blev jag ju nybörjare på det nya avancerade stadiet. Det var inte så att det nya stadiet hade någon respekt för att jag klarade av ett tidigare stadie. Utan det var som att det nya stadiet bara sa till mig att okej, fast här är du nybörjare. Oavsett vad du kan sen innan. Just det här kan du inte i alla fall. Så att det håller en ödmjuk i processen och accepterar det också. Och jag känner, alltså för egen del, för att kunna hålla mig på min kännande frekvens på den här radion vi rattar in oss på hela tiden, så måste jag filtrera bort onödiga tankar till fördel för mitt kännande. Så att, som jag pratat om innan, det är inte så att jag blockerar tankarna, men jag känner dem och släpper dem lika fort. Och det är en automatisk process man gör. Eller det blir en automatisk process i det för att man gör någonting tillräckligt mycket. Alltså man skapar ju en vana som blir en standard. Och när du har en viss standard så märker du av när någonting avviker. I hundtermer då så skulle det bli att min standard att promenera är mina ABC-promenader. Som jag förhoppningsvis har pratat om förut. Så att inte ni bara var i helsike snackar om nu. Men alltså där det på det stora hela handlar om att när vi, alltså våra transportsträckor mellan våra olika en till tre pauser som vi gör per promenad. Transportsträckorna mellan de här pauserna. Då är det min standard att gå med hunden bredvid mig. Eller strax bakom mig i ett slakt koppel liksom. Och det är så vi gör, så att när vi är i transportmode mellan pauserna, då blir det inga pauser utan vi bara går på där. Så skulle hunden vilja stanna där, då gör vi inte det utan nej, vi går vidare, det blir strax en paus. Och sen när vi då har en paus, då får hunden gå åt sidan och utforska och göra vad den behöver liksom. Och lite vad den känner för och allt. Och sen när den pausen är slut så återgår vi till en ny transportsträcka. Alltså det är min standard att promenera på det här sättet. Så fort någonting avviker, jag är så van vid det. Så fort någonting avviker så märker jag det. Eftersom jag är så van att inte känna av hunden i kopplet så märker jag ju när jag känner av hunden i kopplet. Eftersom jag är så van vid att standarden är att det går lugnt och avslappnat till så märker jag när hunden inte är lugn och avslappnad. Jag märker när jag inte är lugn och avslappnad. Så att så fort någonting avviker min standard som jag har för att jag har vant mig vid att praktisera det här systemet en gång efter annan igen och igen och igen och igen och igen. Jag har gjort det så mycket. Så att då är jag så mottaglig för de där skiftningarna. Så att jag behöver inte gå runt och leta efter fel och jag behöver inte gå runt och vara vaksam på att eventuellt blir fel. Det kan jag också märka med mina kunder att det känns som att man bara, aha, okej, det ska se ut på det här sättet. Och gör det inte det då? Nej, men då får jag panik och så letar jag de där felen hela tiden. Så jag går och spänner mig och tittar på hunden hela tiden. För när som helst kanske du går fel. Japp. Ja, jag kan som vanligt prata på om det här hur länge som helst. Men jag ser nu att tiden är slut. Så det blir en snabb upprappning som vanligt här. Jag hoppas att det gav er någonting. Har ni några frågor, hojta. Har ni något annat ni vill flika in, gör det. Tills dess så önskar jag er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt. När ni nu än lyssnar på det här. Ha det så fantastiskt fint. Så hörs och ses vi. Toodaloo och mot balans.